Nu har du hamnat på Tyresradion 91,4 MHz. Och Tyresradion är aldrig tyst, så att jag vet inte hur dags på dygnet du lyssnar på det här programmet. Men om du vill lyssna på det en gång till, då kan du gå in på vår hemsida www.tyresoradion.se. Och där kan du ladda ner programmet och ta med dig det var du än befinner dig i hela världen. Jag som gör det här programmet heter Lena Hjelmeus och jag är en av radiomakarna. Och idag så har jag en gäst här i studion. Det är ju så här att i vår kommun så händer det väldigt mycket saker just nu. Det byggs nya hus och det byggs nya vägar och man undrar lite hur ska det här bli när vi ska bli väldigt många i kommunen. I kommunfullmäktige så ska man under våren nu ta ställning till den stora översiktsplanen. Och när man läser den där översiktsplanen så är det ett ord som kommer tillbaka hela tiden och det är hållbar samhällsutveckling. Och det är ju vackra ord, men jag blir ju lite fundersam, vad betyder det egentligen? Så därför så har jag bjudit hit en gäst som verkligen vet vad det betyder. Och nu, Josefin Wangel-Weitz, ska du få presentera dig själv. Och välkommen hit.
Tack så mycket, Lena. Ja, jag heter Josefin Wangel-Weitz och är här i egenskap av universitetslektor i hållbar stadsbyggnad på KTH. Där jag forskar och undervisar just om de här frågorna som Tyresö kommun med många andra kommuner, ska jag säga, i Stockholmsregionen står inför. Men jag har också en annan Tyresö-koppling. Det är nämligen så att jag är uppvuxen här, inte född i kommunen, men från femte klass och hela vägen upp genom gymnasiet så bodde jag i Tyresö kommun. Jag har fortfarande en syster kvar som bor här i kommunen, så att jag har fått följa lite av kommunens utveckling och hur det är att leva och bo i kommunen med småbarn genom att träffa henne och hennes man och deras barn och få en inblick i hur deras vardag fungerar.
Och jag ska också säga då att jag känner ju faktiskt dig då sedan 25 år tillbaka. Så att det var ju ganska lätt att hitta en expert när vi nu behövde någon. När du hade gått ut gymnasiet och tagit studenten, då började du läsa på universitetet.
Det stämmer bra. Under gymnasiet så bestämde jag mig för att hållbar utveckling var det jag ville syssla med i framtiden.
Det visste du redan då?
Det visste jag redan då. När jag började gymnasiet så var jag fast övertygad om att jag skulle bli läkare. Men under gymnasiet så började jag läsa en kurs i natur och friluftsliv. Och fick då upp ögonen för hur viktigt det är att jobba strategiskt med hållbarhetsfrågor. Att tillgången till natur inte är någonting vi kan ta för givet, utan att det faktiskt krävs att man arbetar aktivt för att värna om den här tillgången. Så när jag hade gått ut gymnasiet så började jag läsa på Stockholms universitet på ett program som heter BioGeo, som innehåller ungefär hälften biologi och hälften geovetenskap. Och utbildade mig till miljö- och hälsoskyddsinspektör för att jag visste att jag ville jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor i samhället, väldigt nära samhällets utveckling.
Men sen började du forska och du skrev en avhandling om vatten, var det väl?
Nej, den handlade faktiskt om hållbar stadsutveckling också. Men mellan att jag hade tagit min masterexamen och min forskarkarriär började som doktorand, då arbetade jag i 3 år för Stockholms vatten som miljöinformatör i Hammarby Sjöstad, som är en av de stadsdelar som brukar framhållas som ett gott exempel vad gäller hållbar stadsutveckling.
Ja, jag var faktiskt där en gång med ett par amerikanska gäster och du berättade och visade hur den stadsdelen faktiskt låg väldigt långt fram i utvecklingen då på den tiden. Jaha, men sen så disputerade du då, skrev avhandling och disputerade och sen har du hamnat som lärare, lektor på KTH. Vad undervisar du i för något?
Jag undervisar framförallt i hållbar stadsutveckling. Det mesta av min undervisning är inom ramarna för ett mastersprogram. Ett internationellt mastersprogram. Och att ett mastersprogram, det betyder att det är år 4 och 5 i en universitetsutbildning. Så det är de 2 sista åren.
Ja, då har de läst några år, de som kommer till dig.
Mm. När de kommer till mig så har de läst 3 år tidigare. Och antingen så har de läst arkitektur, eller planering, eller någon form av ingenjörsutbildning med fokus på hållbarhet och byggande. Det är en speciell del av det här mastersprogrammet att det samlar studenter med de här olika bakgrunderna. Därför att vi ser att det är de här kompetenserna som behövs om man ska kunna bygga den hållbara staden. Och då måste man lära sig att samarbeta och förstå varandra också.
Ja, så de som kommer på dina föreläsningar, de sitter alltså då arkitekten bredvid vägbyggaren, bredvid den som har planeringsansvar och kanske miljöinspektörer och så.
Mm. Ja, men precis. Så vi samlar dem i föreläsningar och vi samlar dem också i projektarbeten. Så utbildningen är väldigt mycket baserad på projektarbeten. Där de i första delen av en kurs så får de tillgodogöra sig teoretiska kunskaper eller lära sig om vissa metoder. Och sen får de tillämpa det i ett projektarbete så att de också ska få öva lite innan de kommer ut i arbetslivet.
Kan du skicka ut dem hit till Tyresö på något projekt kanske?
Det har jag faktiskt redan gjort en gång.
Det har jag.
Ja, en av de kurser som jag håller, det är en projektkurs som löper över en hel termin. Och för 2 år sedan så var vi här ute i Tyresö kommun. Och träffade representanter för kommunens planenhet. Och det landade i att studenterna bestämde sig för att arbeta med matförsörjningsfrågor. Och titta på det ur ett kommunalt planeringsperspektiv.
Hur maten alltså levereras till skolor och äldreboenden och sånt?
Ja, men också att se till och tillgängliggöra mat i affärer. Det är så att en väldigt stor del av den mat vi äter i Sverige importerar vi från andra länder. Och det innebär dels att den här maten har ett ganska stort koldioxidavtryck som kommer från transporterna. Men det innebär också att vår matförsörjning är ganska känslig för exempelvis ökade oljepriser eller om det skulle uppstå någon sorts krigssituation eller andra politiska konflikter. Så skulle de här matflödena kunna snöras av ganska snabbt. Och då ville studenterna undersöka vad finns det för möjligheter för kommunen som aktör att ha beredskap för sådana här omvärldsscenarier. Och finns det någonting i det som också skulle kunna främja hållbarhet vad gäller matkonsumtionen redan idag?
Ja, vi ligger ju då i lite av en återvändsgränd också. Vi har ju en väg, stor motorväg ut till kommunen. Händer det någonting med de stora motorvägarna, då blir vi ju faktiskt lite avskilda här ute på, synnerhet de som bor ute på halvön.
Mm. Ja, men så är det. Och det märktes ju väldigt tydligt när, nu vet jag inte om du minns busstrejken, om det var 15 år sedan kanske,
ja,
någonting sånt.
Ja. Mm.
När hela busstrafiken i Stockholms län i stort sett ställdes in på grund av en strejk. Och det blev ju väldigt tydligt att de som då hade tillgång till bil, de kunde fortfarande ta sig till och från kommunen. Men en stor del av kommunens invånare som pendlar just med bussarna och som blev fast och som inte kunde ta sig till skola eller arbete.
Mm.
Samtidigt så har Tyresö kommun i och med att kommunen fortfarande har så pass mycket grön ytor, både i form av skogar eller grönområden som den här dalen som sträcker sig från Tyresö centrum bort mot Nyfors.
Mm. Mättingestråket kallar just man den nu.
Just det, Mättinge gårdsväg.
Heter det förr.
Ja, men också i form av villaträdgårdar.
Mm.
Så om man jämför Tyresö kommun med exempelvis Stockholm kommun, där jag bor nu, som är mycket mer tättbebyggt, så finns det ändå relativt goda förutsättningar för att få igång en lokal matproduktion om man skulle vilja.
Mm. Men det var ju sånt som hände på 30-40-talet, att man fick odla potatis i parkerna.
Mm. Mm. Ja, men precis. Mm.
Dit ska vi väl förhoppningsvis inte komma, men vi har ju ändå många farhågor nu Hur ska det fungera när det kommer så mycket mera människor och ska bo på en ny yta och vi ska bygga om allting? Mm. Den här översiktsplanen som nu politikerna ska fatta beslut om, har du några goda råd till politikerna?
Ja, för att förstå den utvecklingen som sker i Tyresö kommun så behöver man förstå att det här hänger ihop med en befolkningstillväxt som hela Stockholmsregionen måste hantera. Jag höll på att säga drabbas av, men det är inte alla som ser det som en ovälkommen utmaning. Utan det finns många kommuner och många intressen i olika kommuner som ser det här som en möjlighet istället. Så det jag skulle vilja rekommendera till politiker och tjänstemän, det är väl dels att inte bara titta på den egna kommunen utan att fortsätta det ganska goda samarbete man har genom Södertörns samarbetet med andra kommuner i området. Mm. För att tillsammans kunna fundera över gång- och cykelvägar eller kollektivtrafiklösningar eller om man kan bygga. Det är inte bara bostäder som behöver komma till utan de här nya invånarna behöver ju tillgång till all möjlig samhällsservice som vårdcentraler och bibliotek och förskolor och skolor och så vidare. Mm. Och där tror jag att om man samarbetar över kommungränserna så kan man hitta betydligt bättre lösningar än om man bara tittar på den egna kommunen. Mm. Så det är en del.
Det här har jag gjort tidigare, ett radioprogram som man kan titta på lyssna på i vårt arkiv om kalhygget. Och där den så kallade läskgruppen då för det här området mellan Älta och Skrubba och Lindalen. Och det är ju just en sån där plats där man skulle kunna göra väldigt mycket bra samarbete mellan de här tre olika kommunerna då, Stockholm, Nacka och Tyresö.
Mm. Mm. Och det här tycker jag att jag kan se i min forskning kommer allt mer. Kommunerna i Sverige har så kallat planmonopol på att lägga fram översiktsplaner och detaljplaner. Och det här planmonopolet har använts framförallt för att titta på det som sker inom kommunen. Men det finns andra exempel nu på exempelvis, ska vi se, Huddinge och Haninge har ett sånt kommunövergripande planarbete som pågår. För att man håller på att utveckla ett område som ligger på gränsen mellan de här två kommunerna.
Ja, det är neråt Jordbro någonstans, eller Lämna kanske.
Ja. Ja, jag minns inte exakt var någonstans det ligger. Mm. Men det, och som planeringsforskare så är det jättespännande att följa sådana här innovationer, om man ska kalla det så, i själva planeringsprocessen och samarbetsformer. Mm. Och så. Sen ytterligare en viktig del som jag skulle vilja lyfta, det är att var noga med att tillvarata de befintliga värdena som finns i kommunen.
Mm. Det är ju en grön kommun. Mm. Alltså, det har vi varit väldigt, många har ju flyttat hit till den här kommunen just därför att naturen har varit så viktig här.
Mm. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt att man fortsätter ta tillvara. Det finns en risk att det nya blir så pass mycket mer spännande och attraktivt att tänka på och jobba med. Så att det som redan finns faller lite i skymundan. Och där behöver bara gå till sig själv och se hur vi relaterar till, vad ska vi säga, ett par nyinköpta jeans jämfört med de där gamla tråkiga som lätt får ligga kvar i garderoben. Men att värna om de befintliga värdena, jätteviktigt.
Mm, för de kan vi inte få tillbaka.
Nej, men precis.
När vi en gång har satt ett hus på dem.
Mm. Mm. Och där tänker jag, det finns en diskussion som pågår mellan hur tät staden ska vara och problem med stadsutglesning. Och stadsutglesning, eller urban sprawl som man hör ofta på svenska också, även om svenska begreppet är stadsutglesning. Det är ett begrepp som är hämtat från USA, där städer och förorter är enormt utspridda. Jag hade ett exempel på en klassisk förstad i USA, nu minns jag tyvärr inte till vilken stad, men som hade ungefär 100 000 invånare. Men staden sträckte sig från Stockholm till Västerås. Mm. Så utglesad var den. Och då blir det väldigt svårt med kollektivtrafiklösningar.
Mm. Jag minns första besöket jag gjorde i Reykjavik, som också är en sån här stad med ett kvarter i Reykjavik är ungefär som 4 kvarter i Stockholm. Mm. Och där man säger då, ja det ligger ett kvarter bort, men det är väldigt långt att gå.
Ja.
Och där alla då kör såna här, på den tiden var det nytt, det nyaste nya var ju de stora suvarna.
Ja, ja.
Mm. Så att islänningarna körde sina stora suvar runt i Reykjavik. Mm. Bara för att egentligen ta sig till nästa byggnad, men den låg så pass långt bort.
Ja, jag förstår, jag förstår.
Det var väldigt slående.
Mm. Mm. Och en sån utveckling vill vi ju inte se här. Mm. Men Sverige har hittills inte haft en sortens bebyggelse, utan vi bygger ganska tätt redan som det är i de stadslika delarna av kommuner eller städer.
Ja, vi trivs med att vara lite nära in på varandra då.
Ja, men jag tror det.
Ja. Mm.
Och sen är det ju också precis som du nämnde, att många människor som flyttar till exempelvis Tyresö flyttar hit för att de vill kunna ha en trädgård eller de vill ha nära till grönområden. En risk med att förtäta är då att de här människorna flyttar ännu längre bort från staden.
Mm.
Så att även om Tyresö kommun då kanske inte drabbas av stadsutglesningsproblemet, så blir det nästa kommun ut som drabbas av det här istället.
Ja, vi har ju ett problem med halvön ut där vi har då dåligt med vatten.
Ja, just det.
Mm. Och det är klart att de som då har flyttat ut för att få havet utanför sig och sen upptäcker att det är ett stort grundvattenproblem som ju då har blivit akut då, den förra sommaren. Det här finns det också radioprogram om det är någon som vill veta mer om det. Nu har vi pratat om det här hur man bygger och hur vi tar vara på grönområdena. Men sen så producerar ju alla dessa människor en förfärlig massa skräp och återvinning och sådana saker. Det antar jag ni också sysslar med på KTH.
Mm.
Jag läste inför det här programmet att hälften av alla sopor eldar vi upp i energi.
Mm.
Och av den andra hälften, om man delar in den i 3 stycken tårtbitar, alltså en sjättedel var då av totalen, så är det en sjättedel som vi använder till biogas genom kompostering. Mm. Men en tredjedel, alltså 2/6, går vi bara med till återvinningen och hoppas att, och då lägger vi det i fel låda. Eller? Så. Hur ska vi klara av soporna i framtiden?
Ja, ett av de här nya modeorden inom hållbar utveckling, det är cirkulär ekonomi, som lanseras stort på alla fronter. Men för oss som har varit med ett tag så är det väl misstänkt snarlikt det klassiska gamla kretsloppstanken.
Ja, ja.
Men återförpackat med
vad heter det, så? Cirkulär
ekonomi.
Ja. Mm.
Så tanken är då att ingenting ska någonsin bli avfall, utan allting ska gå in i ett flöde av återanvändning eller återvinning.
Ja, vi ska använda allting igen.
Den tanken har ju funnits i exempelvis avfallshanteringsfrågor väldigt, väldigt länge.
Man ska väl vara ärlig och säga att det har ju hänt väldigt mycket på de här 20-25 åren som du och jag har känt varandra.
Mm.
Men samtidigt så har vi fått väldigt mycket ny teknik. Vi har mobiltelefoner med märkliga metaller inuti.
Mm.
Och alla företag vill ju då sälja ny modell och ny teknik, det senaste. Så att vi förstör ju faktiskt rätt mycket av de råvaror som finns på vårt klot.
Mm. Mm. Absolut. Och där kan man ju säga att svenskar är generellt ganska bra på återvinning. Att lämna förpackningsmaterial exempelvis till återvinningen. Matavfall är vi betydligt sämre på. Och det beror enbart på att de systemen inte har funnits lika länge. Så att vi inte har hunnit vänja oss vid det. Och i många kommuner så finns det fortfarande inte utbyggda system för att separera ut och lämna in sitt matavfall.
Mm.
Men elektronik däckskrot är verkligen en utmaning. Och är också den avfallsfraktion som ökar snabbast i takt med att vi skaffar fler och fler mobiltelefoner och paddor och allt vad det är.
Mm.
Och också byter ut dem, precis som du säger, i en allt raskare takt.
Mm.
Och elektronikskrotet är problematiskt dels för att det innehåller mycket ovanliga metaller, jordartsmetaller.
Ganska giftiga metaller många gånger också.
Giftiga metaller och som ofta utvinns under människoovärdiga förhållanden. Det är många av de här mineralerna som kallas för konfliktmineraler som bryts exempelvis i Kongo. Där det är mycket barnarbetare som under slavliknande förhållanden tvingas utvinna de här mineralerna som sedan går för att finansiera krig. Så det finns alla skäl till att hålla på sin mobiltelefon. Mm. Eller se till så att den verkligen återvinns rätt.
Mm.
Svenska Naturskyddsföreningen gjorde precis innan nyår i det numret av deras medlemstidning Natur som kom ut, och så gjorde de en genomlysning av olika insamlingssystem för just mobiltelefoner och kunde konstatera att det var ganska få av de här som var tillförlitliga. Flera av mobiltelefonoperatörerna, nu minns jag inte exakt vilka det var så jag vågar inte lämna några det här.
Du kanske hänga ut någon.
Du får läsa artikeln själva. Kunde inte riktigt svara på vad som hände med det insamlade materialet. Men forskning har visat att när man inte vet att det går till specifika anläggningar så hamnar det väldigt ofta i låginkomstländer, i en informell så kallad återvinningsindustri, där det ofta är outbildade människor som inte har någon som helst förståelse för de här gifterna och som inte får några arbetskläder, som sitter och exempelvis löser upp de här mineralerna och metallerna i öppna syrabad helt utan ansiktsmasker eller någonting.
Mm. Ganska förfärlig hantering.
Verkligen.
Oh.
Det finns några exempel på exempelvis Fairphone, som är ett sånt mobiltelefonmärke som är fritt från konfliktmineraler. Men så länge mobiltelefoner byggs för att hårdvaran ska bli utdaterad så snabbt så att man måste byta, även om man inte vill, så tror jag inte att vi kommer kunna få bukt med det här problemet.
Det är ju, om vi kopplar ihop det med din undervisning, du får väl studenter ifrån hela världen?
Mm. Mm. Det får jag.
Ja, kineser?
Jajamän. Vi har haft en liten nedgång i andelen utomeuropeiska studenter. Eftersom Sverige för lite drygt 4-5 år sedan bestämde sig för att ta ut avgifter av utomeuropeiska studenter. Och innan dess så var det helt gratis, universitetsutbildningen för alla. Men nu är vi tillbaka på nästan samma nivåer igen. Och det är många studenter från Kina, relativt många från Bangladesh och Indien.
Mm, det är just länder med de här mobiltelefonproblematiken.
Ja, precis. Mm. Och också länder som drabbas väldigt tydligt av klimatförändringarna. Som ju redan, det är ingenting som kommer hända, utan det är redan i färd med att hända. Och i Sverige så märker vi inte så mycket av det.
Ja, det är 5 plusgrader idag och det är fortfarande januari och det är ingen snö ute.
Ja, men så är det.
Så att, jag tänkte på det när jag gick hit till studion idag, att det märks redan.
Och klimatgränserna, klimatzonerna som reglerar var i landet man hittar olika slags växtlighet. Limes Norrlandicus som traditionellt har gått ungefär längs Dalälven.
Mm.
Man kan se att de flyttas väldigt tydligt norrut med en ganska rask takt varje år. Men de största effekterna kan vi se i liksom det tropiska bältet med Bangladesh och Indien och vissa delar av Kina. Och så.
Mm.
Så det är också väldigt värdefullt för oss att få in de här studenternas erfarenheter.
Ja, så vi får kunskap från dem också.
Absolut, absolut.
För det är ju inga nybörjare som sagt, utan det är människor som har studerat länge och som då kompletterar med att lära sig mer om det svenska sättet att tänka på hållbarhet.
Ja, men precis.
Mm.
Och Sverige ligger fortfarande i framkant, mycket mycket tack vare att vi har den här långa traditionen av stadsplanering i ganska stor skala. Medan det i många andra länder så ser, ja, därför det har exempelvis inte kommunerna planmonopol utan det är en helt privat marknad. Så att det är svårare att styra mot hållbarhetsmål där.
Det hör vi inte minst i USA i dessa dagar. Vi har någon minut kvar. I förra veckan så stängde man Oslo för bilar med dieseldrift. Det här var också något som var helt nytt för mig. Att, jag har ju sett smog. Jag har sett smog i Peking och i London och även i USA. Men att vårt grannland då plötsligt drabbas hårt. Kommer det här bli ett problem för oss i Sverige också?
Ja, jag skulle vilja säga att när man har stora problem med smog, då har det gått alldeles för långt. Men det är inte så att vi kan känna oss trygga och nöjda bara för att vi inte behöver gå omkring med ansiktsmasker utomhus. Bilavgaser skördar hundratusentals liv i Europa redan som det är idag. Jag tycker att de här bilfria eller att stänga av vissa sorters fordon experimenten är intressanta. Inte minst för att det tvingar fram andra sätt att transportera människor och varor. Mm. Som innovationer som kanske inte hade kommit fram annars.
Har du något exempel på det?
Ja, vad ska vi säga? Jo, men det finns den nederländska staden Utrecht har sedan ganska länge haft en bilfri stadskärna. Och det här beslutet togs dels av hälsohänsyn, dels av miljöhänsyn, men också för att bevara den kulturhistoriska miljön. Så att det skulle vara attraktivt för människor att promenera omkring i den här och främja turism och så vidare. Och när man tog det här beslutet så behövde man då ganska snabbt komma på andra sätt att transportera människor och framförallt varor. Och det som hände där var att cykelbudverksamheten utvecklades ganska snabbt. Så att man anlade logistikcentra runt stadskärnan där man lastade om varorna till ganska stora lådcyklar helt enkelt. Mm. Som sedan levererade varorna vidare inåt. Och det har dels lett till innovationer i form av affärsmodeller, alltså vilken företagsamhet som är ekonomiskt möjlig att utföra, men också i form av cykeldesign och utformning och sådär. Så det, och nu finns ju det, så det är bara för oss att ta efter.
Man får åka till Utrecht och titta på det.
Absolut. Ja. Freiburg är ett annat exempel i Tyskland. Så det finns några pilotexempel runt om i stan som vi absolut kan lära oss av.
Jag skulle kunna prata länge med dig. Nu har det gått en halvtimme. Så att jag ska göra några program med kommunen om översiktsplanen. Sen kanske jag kan få återkomma.
Ja, det får du gärna göra.
Så kan vi se i höst hur det utvecklar sig.
Ja, men det vore verkligen roligt.
Ja, tack ska du ha för idag.
Ja, tack för att jag fick vara med.